Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Allihop. Och mycket, mycket välkomna till avsnitt 396.
Det ska ni verkligen vara.
Ja.
Du, jag läste ett väldigt, väldigt fint ord idag.
Jaha.
Snälltolka.
Ja, just det.
Mm. Det tyckte, alltså grejen var att det handlade, det stod i en artikel där, som berättade om man skiljer sig med barn med NPF-diagnoser. Och då beskrev de det att många har ju liksom, där har ju föräldrar som har diagnos också.
Ja.
Och att man är olika. Och att när man separerar, att liksom man har de här olikheterna, den ena föräldern kanske är dålig på att organisera och styra upp de här sakerna, då ska man snälltolka det och säga att okej, okay, jag förstår, du har svårt med det, så jag tar den biten, så får du göra något annat.
Ja, då kan jag säga så här, det är ju så dags då.
Jag vet, nej, ja. Men absolut.
Nej, men alltså, jag håller med, det är rart såklart.
Ja, och det finns en, jag tänkte på det också som att det där är ju någonting som man gör i början av en relation.
Snälltolkar,
ja. Ja, verkligen. Ja. Snälltolkar man så bara, fan, eller på att säga. Och sen så går det där över och så blir man irriterad på de här sakerna istället. Men jag tror att det här är ju jättesvårt och det är en väldigt, väldigt högt
begäran. Det har ju inte bara att göra med diagnoser heller, såklart.
Nej, men jag menar det. Jag tänker verkligen att den här generositeten att just ha överseende med saker är ju, om man då kan vara lite klok och förnuftig i en separation, så är det ju kanske just då behövs den igen.
Ja, ja. Precis. Och det är klart att det är den då som har tagit initiativet som kanske kan och behöver vara den. Jag har inte fastnat vid det ordet, men jag har faktiskt en sån liten grej som jag tänkte prata om idag. Okay.
Ja, men det är ett fint ord, snälltolka. Kom ihåg det.
Du, jag har frågor till dig.
Ja.
Och här ska det bara vara kalla fakta. Du ska sätta betyg på dig själv.
På mig själv?
Ja, en skala 1-10.
10.
En skala 1-10.
Okej. Okay.
Och du ska inte studsa tillbaka till mig.
Okej.
Okay. Hur bra partner tycker du att du är? Vadå?
10.
Säg.
Nej, men jag tycker nog att jag är ändå en 8-9 faktiskt.
Ja,
Du fick inte säga vad du tyckte själv.
Nej, men kan du utveckla? Säg varför du tycker att du är en 8-9. Jag tycker det här är bra.
Nej, usch. Det blir ju så mycket eget skryt när man säger det. Men jag tycker att jag sköter mig bra. Jag tycker att jag är liksom lyhörd och att jag är en jämlik person. Tycker jag.
Ja.
Jag tycker att jag ger kärlek så som, sen räcker jag inte riktigt till 100%, men jag gör lite fel.
Nej, det är det som är mellan avsnittet, liksom tomheten mellan 9 och 10 då.
Ja, men
vad trevligt. Ja. Hur ärlig är du mot mig? Skala 1-10.
2. Nej, på skoj. Nej, jag är nog... Det är nog 8-9 där också.
Mm. Hur tyngd är du om man ser till de senaste 3 månaderna?
Är 10 mycket tyngd då?
10 är mycket tyngd.
Ja, men där är nog 7-8, kanske uppåt 9 skulle jag säga.
Ja.
Mm. Eller... Nej, jo, det är jag. I förhållande till hur jag brukar vara.
Precis.
I alla fall. Ja. Jag är ganska otyngd för det mesta. Men
nu är du tyngd, ja.
Jag är tyngd nu, det är jag.
Man måste kanske säga någonting till lyssnarna. Alltså, är du i en period av ungefär så här stiltje, liksom? Eller hur ska det bli?
Nej, jag tycker att jag är i ett läge där det inte stagnerat är fel att säga, men att det är så här, det händer lite för lite, eller det är lite för lite förändring, ska jag säga. Det händer jättemycket, men det är lite för lite förändring i mitt liv.
Mm.
Lite för mycket, lite för få så här roligare utmaningar, och lite för mycket att göra också faktiskt.
Ja. Ja, du ska ju snart ge ut en till bok, och du flyttar. Där och du, alltså det är ändå saker som händer, men de är inte bra.
Nej, det är 3 tv-produktioner är på gång också, ja. Som ska ut och upp. Och, ja.
Jag undrar om inte du mest är trött. Det förtar ju
absolut.
Livsglädje lite
ja,
grann.
Visst, ja. Nej, men så är det. Fler frågor?
Ja, en till. Mm. En öppen fråga.
En öppen fråga. Mm. Inte betyg alltså, utan...
Jo, förresten. Ja. Det är ett betyg. Hur nöjd är du med dig själv som person?
Jag är mycket nöjd. Där är nog 8-9 också skulle jag säga.
Ja.
Jag är nöjd med mig själv som person.
Mm.
Sen är det liksom, det är också så här svårt, för den där sista biten är ju någonting som gnager i en också. Man vill ju vara... Liksom,
och
man
säg
vill
vad ju det är som saknas då, tycker
Nej,
du
det
där?
Det vill jag inte prata Nej. Om. Nej, men jag kan tycka att det finns väl saker som jag är... Nej, jag vill inte prata om det.
Nej.
Du får inte veta det.
Det är din personliga sfär, helt enkelt.
Nej, men det är också tråkigt, så intressant.
Det tror jag inte, men ja, tack för det.
Mm,
men du, får vad säger du då det här? Som du sa, apropå snälltolka och sådär.
Mm.
För en sak som jag hade velat prata om, det är liksom en sak som jag inte riktigt fattar. För det finns ju människor som man, och det här är ju liksom inte snälla tankar nödvändigtvis, men det finns ju människor som man tänker, men hur kan person A vara ihop med den där ganska hopplösa personen B? Förstår du hur jag menar? Ibland undrar man liksom, varför? Men den här personen är bara glad och kär och nöjd liksom, och ser inte fel riktigt som en annan ser, utan ser det positiva år ut och år in.
Mm.
Och jag önskar att jag vore mer en sån. Vad sitter det där i?
Säg hur du är då, vad är skillnaden?
Nej, men jag tycker att jag, nu har jag blivit mycket bättre med det på åren, och därav kommer också en teori sen, men jag ser ju felen.
Ja.
Jag tycker inte något fel går mig förbi liksom.
Nej, alltså jag vet inte om det är en brist i förmågan att se människor. Alltså att man är för dålig på det helt enkelt. Det kan ju finnas, precis som att man är dålig på fotboll eller vad som helst. Det kan ju vara att man har en man är kass på det.
Ja, i och för sig. Fast jag tycker oftast nästan bara att det drabbar män i min närhet. Alltså att det drabbar den jag
är
ihop
med. Dåliga. Jaha.
Inte att de är dåliga, utan att jag är mer kritisk där.
Jo, nej, men det jag menar med, du frågar hur det kan vara så att man tycker att de där passar jättedåligt.
Ja,
kan
just
man inte
det.
Se att hon är kass eller tvärtom så?
Nej, jag menar... Ja, just det. Eller det är inte det att jag tänker att de borde göra slut, utan jag är mer förundrad över hur är de mekanismerna liksom?
Ja, men jag tror att man dels att man har en annan liksom en annan syn på människor, och kanske en sämre förmåga att bedöma eller och se vad som är bra för dem och vad man passar ihop.
Ja, men de blir ju lyckliga. Nej, men de som är lyckliga menar jag, fast de som är lyckliga med någon som man själv inte kan förstå, men hur går det till, för den här är ju så tokig eller slarvig.
Ja, men
eller...
då kanske det är en annan typ av överseende, eller att man har ett behov som inte du har. Du tycker att det där skulle ju vara jättejobbigt eller konstigt, men andra kanske tycker det är precis det jag vill ha. Jag vill ha en person som är lite wishy-washy eller slarvig eller hejsan svejsan.
Ja.
Eller jag vill ha
eller
en person
lite kul,
som är arg,
liksom.
Eller lite kul.
Ja, precis. Och det överväger det liksom.
Och sen kan det ju finnas andra delar som du inte ser i det. Någon slags kärleksfullhet eller
Verkligen. Sex
eller vad som helst som du inte vet om. Som är väldigt, väldigt värdefullt också. Där man tycker att alla de här sidorna som upplevs som jobbiga, de kan man överse hur lätt som helst.
Precis.
För det andra väger så mycket tyngre.
Ja.
Det kan jag tänka mig.
Eftersom man önskar ju att man var mer sån som inte fokuserar liksom på problemen utan viktade liksom det positiva mer. Och ja. Jag tycker att jag gör det mycket mer nu än förut. Och då kommer några tankar så här, för jag tror att många ändå känner igen sig, att man fastnar vid det som är problematiskt. Och kanske också att det hänger ihop med att om man sen separerar så ser man det som var positivt på något sätt och saknar det. Men kan det vara så att man är mer negativt inställd eller ser felen för att man var så trött till exempel när barnen var små och den andra måste vara lite bättre för att man ska orka liksom?
Ja,
den andra får, det finns inte utrymme för att någon av en ska vara inte bra och inte hålla löften eller...
Ja, men det är, jag kan tycka att det är liksom lite som ett undantagstillstånd. Alltså när man, vad ska jag jämföra med det? Om du, ja, men det här är kanske en dålig bild, men jag tar den ändå. Ja. Om du är ute och seglar,
ja.
Ja, men då är det ju så här, då kan du sitta och snacka och ha trevligt så länge det blåser lite grann. Och du kan dricka kaffe och käka bullar och så. Men när det börjar blåsa, då finns det inte utrymme för det där. Utan då måste man bara arbeta och göra det som är rätt.
Ja.
Och där tror jag man kanske, just när man får barn, så är det väldigt svårt att båda två har det påslaget liksom.
Just det. Nej, men jag tycker det var en jättebra bild, för då finns det inte utrymme för det. Och nej, så det är det väldigt ofta.
Men det finns varken utrymme för att slarva med det där eller göra något annat. Och det finns heller inget liksom, eget utrymme för att ha överseende. För man kan inte säga, oj, förlåt att du glömde att hålla rodret upp där så att vi välte allihopa. Det var inte så farligt, utan så här, allt du gör är ju viktigt,
det är så viktigt
på något sätt.
Ja, ja. Eller kan det där vara för att man inte längre är kär?
Vilket menar du? Att?
Just den här blicken, den här kritiska blicken på sin partner.
Ja.
Kan det vara för att man, alltså i början så ser man ju inte riktigt det där då. Och kan det vara för att man inte längre är kär och då finns det inget som översköljer det med något härligt. Utan det andra sticker fram mera.
Ja. Nej, ja, absolut. Så kan det ju vara. Det är mycket möjligt. Ja, det är klart att när man slutar vara kär, då har man ju både liksom det här, oj fan vad jobbigt det blev nu att jag inte vill vara ihop med den här längre.
Ja.
Då måste man kanske börja hitta på saker som är negativt. Eller man bör betrakta det som är negativt snarare också.
Men jag läste också en annan grej för ett tag sedan. Det här att man blir mer kritisk mot en person och kanske börja klaga på den. Det kan också vara ett tecken på att man menar allvar med den här personen.
Ja,
alltså
precis.
Jag vill nog vara ihop med dig, men då måste det ju vara lite bättre. Det är alltså inte ett tecken på att man inte gillar, utan ett tecken på att man gillar.
Exakt. Det är intressant.
Ja.
För att jag läste om så här är förutsättningar för att en relation ska lyckas precis när man träffas.
Aha.
Och då var en av sakerna var just att man nästan skulle förhöra varandra.
Aha.
Det vill säga så här, okej, det är som ett korsförhör att du ska gå igenom vad är dina dåliga sidor.
Ja.
Så att man verkligen, för att man vill veta, det är inte för att man ska kritisera utan det är bara att jag vill veta och påpeka saker liksom.
Veta och påpeka, om du säger jag hatar att laga mat, då vet jag det.
Ja.
Det är ett underlag för mitt beslut.
Ja,
liksom.
Och att jag då ska ställa frågorna, vad tycker du om det här, vad känner du för det här?
Ja. Liksom,
så att du verkligen får veta alltihopa om den andra personen, så att du har ett bra underlag.
Och så där håller man kanske på mycket i början, att man frågar varandra jättemycket och då är det kanske för att skapa ett underlag på något vis.
Ja.
Ja, men en annan sak då som jag får ta upp, apropå det här med fel liksom, i ens person.
Ja.
Jag får också för mig att man väldigt tidigt får, inte vet jag, det är ungefär som en stämpel eller att någon säger någonting åt en eller att man studsar mot människor som får en att liksom införliva en egenskap i sig själv.
Mm.
Så att jag går och känner, fan, det här är jag dålig på. Eller det här är en dålig sida hos mig.
Mm.
Och att det kan finnas kvar väldigt, väldigt länge. Utan att det är så.
Ja.
Och jag tycker att jag ofta hör ifrån kvinnor till exempel. Att de kallar sig för bitchiga.
Ja.
Och jag säger inte att de är bitchiga på något som helst sätt. Utan att jag tror att det handlar om att de... bara för att de liksom de vill ju bara att det ska vara rättvist och att de ska få säga sitt och någon ska lyssna på dem liksom. Och så blir de ledsna om det inte är så.
Mm.
Och då upplever de sig som bitchiga.
Mm.
Fastän det egentligen, de är inte det. Och att, man, att det där får man med sig tidigt kanske.
Mm.
Någon slags egenskap som sticker ut och som... Jag vet inte om, vad du skulle säga om du har någon sån egenskap som du tänker är dålig, ja, men, hos dig själv.
Ja, du, nej, men så här, jag, på det temat, liksom, ja. Det finns många, sidor, många dåliga sidor, men det jag kan känna igen det i,
ja.
Det är att jag alltid uppfattade mig själv som tystlåten och blyg och inte liksom, sa vad jag tyckte eller hävdade, aha, min vilja. Och lite ointressant så där också. Och jag vet inte vad det kommer för mig, så såg jag på mig själv och så tänkte jag, så ser nog alla andra på mig också.
Ja, just det. När menar du att det började?
Ja, men kanske i 20-årsåldern, alltså, eller någonstans där. Ja, kanske tidigare än så, tonåren.
Ja.
Och det där upplevde jag länge. Det sitter ju kvar på ett sätt, men jag har ju förstått att det är antingen att jag skiter i det eller att det är liksom, ja, inte riktigt där på det sättet.
Men skulle heller du säga att det kom utifrån eller att det är ett personlighetsdrag som du,
nej,
inte tycker om?
Nej, jag skulle
om?
Säga att det kom utifrån. Ja. Men jag vet inte varför, jag upplevde inte det när det var någon vändpunkt i tonåren där.
Ja.
Innan så kände jag inte så. Intressant. Jag kan inte säga att jag liksom har haft... Att det är en uppfostran... Ja, på ett sätt är det en uppfostrans grej, men det har verkligen inte varit så hela tiden.
Nej, för jag tycker att man kan liksom, det där kan ju sitta kvar i en, jag vet att min mamma sa vid något tillfälle, och det måste jag ha gjort intryck då, hon sa det en gång, men hon sa, jag är så tråkig, sa hon, apropå sällskapslivet.
Ja.
Och hon var väldigt rolig egentligen, faktiskt. Men jag tror att hon upplevde sig som tråkig för att hon passade kanske inte i det sammanhanget, för att hon var kanske lite roligare då, fast på ett annat sätt, förstår, liksom.
Nej, men och det så, precis det där, så kände jag mig, liksom.
Ja.
Fel.
Det kan ju till och med vara så här, någon upplever sig som tjock för att den någon gång har haft den känslan,
ja, men
att det blir kvar.
Jag upplever mig som kort till exempel. Jag är 1,88.
Ja, just det.
Kort.
Nej, men det är väldigt konstigt. Ja.
Det är konstigt.
Ja.
Ja.
Vi tar ett lyssnarbrev. En kvinna, 55 år, som blir glad och får funderingar kring ämnet. Hon skriver så här. Varit tillsammans med samma man i 37 år. Har 2 vuxna barn. Jag blir lämnad för en annan kvinna, så vi skiljer oss. Jag är förvirrad. Sorg, ilska, men samtidigt lättad efter ett toxiskt äktenskap sista åren. Gravid dotter är sårad och ledsen. Sett fram emot familjelivet tillsammans, men har skör relation till pappan redan innan. Dottern får barn. Pappan vill ha kontakt, men dottern är irriterad. Vill och inte vill. Hur ska jag agera? Visa vänlighet och tala väl om ex för ex skull. Alltså ex är då ex-mannen. Medla mellan vuxna barn och ex. Ex är på mig med att vi ska fortsätta att ha kontakt och vara enade mot barnen. Jag är egentligen inte motiverad till en nära relation till ex. Så hur ska jag agera? Jag fortsätter att gå på äggskal. Hur jag än gör blir det fel, känns det som. Jag har själv haft en komplicerad relation till min mamma med avbrott i kontakt periodvis. Jag har svårt att säga ifrån. Det enda jag vet är att bryta kontakt mellan förälder och barn är en sista utväg som är svår att hantera, men kan vara nödvändig. Och att våra barn är vuxna, har sina egna liv. Jag har en bra relation till barnen men känner att det lätt gnisslar. Jag måste ta vara på mitt eget liv men känner ansvar blandat med sorg, ilska och oro. Svårt.
Mm. Ja, jag tror att jag förstår.
Ja.
Och det är ju klart det är en svår grej. Men om eftersom frågan kommer upp så tycker jag ju att man ska göra allt man kan för att behålla en bra relation till sina barns förälder liksom.
Det här man är vuxna barn.
Ja, jag vet, även om det är vuxna barn, det är klart att det är inte lika viktigt, men det är ändå så att man har en det är barnbarn på gång nu och det är fortfarande så att man kanske behöver. Sen är det också det att det här blir ju lite grann också en bild även för de här vuxna barnen, hur de ska förhålla sig till livet sen också, att det är ändå en vinst med att försöka liksom lappa ihop de här relationerna och få det att funka hyfsat bra i alla fall, så att det inte är ett just förtal eller att man baktalar sin ex eller tycker det förstör det på något sätt. Göra vad man kan, det är ju jobbigt, man är sårad själv.
Och vad menar du att hon kan? Vad menar du, vad går gränsen tycker du liksom? Vad ska hon göra?
Ja, jag vet inte, men det låter ju som att hon är ju sårad och kränkt för vad den här mannen har gjort, vad exet har gjort.
Så att
Så att, och det, kan man, det är ju en sak, den, det måste man ju jobba med lite grann. Men det, kan man försöka komma över det på något sätt så att man inte fortsätter att vara förbannad på den här mannen utan kan umgås och låta det vara en familj fortfarande. Och framförallt få barnen att förstå att er, det här ska inte förstöra er relation liksom.
Nej, för det där jag tror att vi tycker lite olika här nu. Mm. Eller så tycker jag lika. Jag, det är ju jättebra liksom om hon kan... Det jag upplever att hon gör, det är att hon lägger på sig själv. Att inte bara ha en god relation till barnen, utan att det skulle vara hennes ansvar eller ens möjlighet att se till att han har en god relation till barnen. Mm. Det ansvaret tycker jag helt är hans. Hennes... Det hon kan göra, det är att se till att inte förstöra den på något sätt.
Exakt.
Men hon kan absolut inte... Alltså där går ju gränsen tycker jag. Hon har skilt sig ifrån en människa. Då upphör just... Det är ju väldigt skönt. Då upphör en hel del saker. En hel del ansvar upphör. Om han inte... För det låter som ett omöjligt projekt. Att hon skulle försöka medla mellan honom... Och, nej, det tycker jag hon ska sluta med faktiskt. Mm. För där sätter hon sig så konstigt i kläm. För att hon, om hon tar ett steg tillbaka och istället fokuserar på sin relation med barnen, låter den vara ren, pratar inte illa om sitt ex mer än vad som liksom, vad barnen behöver bolla ifall de är besvikna och så vidare. Men om hon ska stå mellan där, då smittar ju och medla och liksom försöka mildra hans försummelser, då har de ju liksom ingen riktigt. Så jag tycker hon ska vara mamma till de här nu och han får liksom, det är lite upp till dottern och pappan tycker jag. Hon kanske måste lyssna till dottern. Vad är det som gör att hon inte vill ha kontakt med pappan? Det kanske finns helt fullgoda skäl. Liksom. Mm.
Ja, absolut. Det vet man ju inte.
Och det kan ju vara ett brott en period. Ja. Och sen blir det tillbaka. Oh, ja. Men om hon ska förhindra det här brottet genom att ställa sig emellan, då blir allas relationer komplicerade.
Absolut. Men visst, du har rätt i det. Jag bara tänker så här. Många gånger så kan ju det vara... alltså om nu barnen är vuxna... Mannen lämnar henne.
Mm.
Så finns det ju... Det har ju egentligen ingenting med barnen att göra. De är ju vuxna och klarar sig själva. Jag tror att det handlar kanske mycket om lojaliteter och sympatier. Som man måste...
Ja, de är vuxna och klarar sig själva. Det vet jag inte.
Jag bara menar så här. Jag tror att man som den då lämnade föräldern också måste förklara för sina, även sina vuxna barn att det liksom jag inte, du behöver inte ta parti för mig.
Nej,
det här är min sorg liksom, utan din relation, du kan ju vara förbannad på pappa för att han gjorde det här, men du får inte liksom, så farligt är det inte, förstår du, förmildra den känslan så att inte den här lojaliteten och sympatin gör att man kraschar relationen med pappa.
Ja, just det.
Jag vet inte hur man gör det, men det man måste förklara för barnet att det här är min grej. Det här
ja,
är
liksom... Du menar att jag har blivit sviken av din pappa och han har lämnat mig. Men det är liksom sånt som händer i kärlekslivet.
Ja, precis,
och det är en vuxen grej. Ja. Som hon, sen kan ju dottern naturligtvis själv ha en stor besvikelse över att det inte blir den typ av familj hon vill ha.
Ja, absolut.
Och den kanske måste få ta sin tid.
Ja, jo,
den kanske inte ska bromsas av så att säga någon krockkudde som ligger däremellan. Utan att det kanske måste ha sitt förlopp så att det inte blir ful. Så att dottern inte känner att det är fult att känna de här känslorna av besvikelse på pappa.
Mm. Nej, nej.
För då, det kommer man heller ingen vart
med. Nej, nej. Nej,
ut med det bara liksom.
Ja, nej, bara man gör klart att man inte behöver sympati som vuxen förälder. Liksom, att...
Nej, precis. Så det är väl också en sak hon kan tänka på, att inte liksom söka tröst och förståelse just hos barnen.
Nej,
utan
exakt.
Att göra det hos andra.
Ja.
Men så mycket mer än så kan hon inte, utan hon ska ta hand om sig själv nu. För hon, precis, hon är ju liksom, hon är ledsen, hon är lämnad. Men det här ansvaret, det är inte henne skulle jag säga. Så tycker jag.
Ja.
Ja. Håller tummarna för dig. Lycka till.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi pratar ibland om sex. Här kommer dagens. Det är kort. Men jag läste någonting som jag skulle bara vilja läsa upp. För det där tror jag många känner igen sig i. Jag tror att det var i någon av morgontidningarna. Angående sexlust i en spalt. Jag tror att det var Jenny Jägerfeldt som svarade. Mm. Och då säger hon så här. För många kvinnor är den sexuella lusten ofta spontan under de tidiga stadierna av en relation för att övergå till mer responsiv lust i en längre relation.
Vad är det?
Ja, en som svarar på någonting. Alltså att det behövs ett stimuli som lusten svarar på. Det kommer här liksom. Mm, okay, ja. Då kan det krävas att du väcker hennes lust. Det var en person som frågade. Då kan det krävas att du väcker hennes lust med beröring, prat eller annat stimuli för att det ska bli något. Alltså att lusten uppstår inte av sig själv. Mm. Utan den behöver någonting som väcker lusten. Och det tycker jag rimmar lite med mycket av det vi hör och har sagt. Att liksom, för honom är det inte riktigt så alltid.
Nej.
Eller så kan det nog också vara. Men att det kan nog vara ganska vanligt hos kvinnor. Att lusten lägger sig efter några år. Vi hade ju en som förra veckan som sa att hon hade till och med innan äktenskapet sagt att bara så att du vet så kommer min lust att försvinna.
Mm. Ja.
Och den verkar inte ens responsiv för de hade inte haft sex på 6 år.
Nej.
Men ja, det var en sak.
Ja.
Sen var det en man som skrev och hade lyssnat på ett tidigare av våra avsnitt. Och han var liksom upprörd över det här för vi pratade då om prostitution och så vidare. Och han skriver bara så här. Jag kan för min värld inte förstå varför män och killar inte kan förstå att porr inte är på riktigt utan en fantasi inriktad mot specifika kinks. Jag tror det är ytterst få kvinnor som går igång på att bli våldsamt behandlade när man ska ha sex. Visst kan en hel del kvinnor gå igång på lite hårt sex ibland, men då är det baserat på den gemensamma passionen i stunden och absolut inte något som ska handla om maktkontroll för mannen. Du och jag pratade om det här också för ett tag sedan. Att liksom, vad är det som driver män till att vilja ha det här övertaget? Liksom? Och det har ju han då också funderat på. Och han säger också så här. Ytterligare en sak jag inte kan förstå är varför så få män fungerar som jag. Jag går igång på min sexpartners njutning. Det är ju det mest tändande som finns. Så mitt råd till alla män är att fokusera på din partners njutning. Då kommer du själv njuta mer av sexet.
Ja.
Vad tror du?
Nej, men det var många olika saker på en gång där. Men jag tänker att dels då så det här med responsiv, att det krävs ett stimuli för att man ska gå igång. Det tror jag nog gäller för alla på något sätt.
Kanske
egentligen.
Så, ja.
Men att man liksom, man har olika stimulin eller olika triggers eller vad det är. Och att de också kan sitta ganska djupt liksom. Att och de måste också förändras så att det inte blir en mekanisk process. Eller att man säger, om jag gör så här då vet jag att det blir.
Nej.
Utan det handlar ju om någon slags liksom kreativitet och fantasifullhet i det här.
Men det är ju liksom inte meningen att man ska leta hos den andra. Det kan ju vara någonting som kommer helt utifrån.
Alltså,
det måste ju inte vara ens partner som väcker den lusten. Utan det kan vara bara att man vet att man behöver någonting för att det liksom...
Mm.
Jag vet inte.
Ja.
Ja,
men sen, det sista du frågade där också var...
Ja, om att... Ja, han det där, går igång ja, exakt. På sexpartners jo, ja, men, ja,
visst, och det är ju, det är ju, det förstår jag ju också. Det, och det tycker jag väl är en klok tanke. Men man måste ju komma dit också då. Du måste, liksom, du måste ju ja, börja. Du måste ju få lust innan du kan uppleva ja, njutning och ge njutning och känna allt det där. Liksom. Så att jag vet inte. Det är väl, det tycker jag egentligen så här. På något sätt så är det lite A och O att det är ett givande och ett tagande. Att man ska tycka om att den andra tycker om att hålla på. Liksom. Mm. Det tycker jag är det är på något sätt självklart. Även om det är självklart för alla. Men det säger sig själv. Men du måste ju komma dit. Du måste ju få det att börja någonstans också.
Ja, men han menar väl att saker börjar och han, och det lyckosamma för honom är att han då går igång på sexpartners njutning till skillnad från sin egen njutning. För om man går igång på sexpartners njutning så kommer ju partnern att vilja ha sex igen och det blir en bra loop. Jag skulle säga, jag tror inte att han är så ovanlig där. Jag tror nog att väldigt många män är där. Jag vet att Åsa Kalmér har gjort en bok och intervjuat män. Mm. Sen vet inte jag hur representativa de är. Men det var precis vad de sa. Att det är liksom kvinnans njutning som de går igång på. Jo. Och vilja ge liksom. Och kanske för att det gör att man känner sig bra. Liksom. Alltså det blir ju en gynnsam loop.
För det är också så här, det är ju också en sanning att den som män upplever att om de inte får en kvinna och får orgasm så känner de sig lite misslyckade.
Är det så?
Ja, det tror jag många skulle skriva under på. Man känner att jag kan tillfredsställa en kvinna.
Ja,
det är liksom det tycker man är, då är man en riktig man.
Ja, just det.
Så det är ju, sen är ju frågan om det är om man går igång på njutning eller om det är att man känner wow, jag är lyckad när jag får det här.
Ja, det kanske hända, liksom. Precis.
Jag vet inte.
Det är säkert besläktat, men
ja, men det är, jag tycker att det svåra är ju snarare att få just hur ska jag få henne att överhuvudtaget vilja
erövra
det
detta,
ja, vilja ligga med mig.
Ja, just det.
Och jag tror att det är svårare i en lång relation än vad det är när man är ute på krogen.
Självklart. Självklart, eller i en tidig förälskelse, för då är ju lust, då uppstår den liksom väldigt lätt,
ja,
helt
precis.
Enkelt. Ja. Här kommer ett till lyssnarbrev.
Ja.
Hej bästa podden. Jag och min sambo har ett konstigt mönster. Och det är att vi väldigt ofta bråkar sent på kvällen när barnen har somnat. När vi har bråkat kan inte jag somna för jag blir ofta så uppskruvad och det gör att jag blir väldigt trött nästa dag. Min sambo kan somna lättare. Jag skulle helst vilja att vi blev sams innan vi somnar, men det kan också ta väldigt lång tid. Varför blir det så här och vad kan vi göra åt det? Jag försöker bromsa både mig och honom när jag märker att vi är på väg att bli irriterade, men oftast går det inte. Och så är vi återigen i ett bråk om någonting. Har ni något råd? Jag vill inte ha det så här, men det bara fortsätter.
Svårt, jag fattar.
Känner du igen?
Ja, visst,
kan du
absolut.
Förstå?
Ja. Nej, men därför att man går och bär på saker och så har man barn och så vill man inte bråka inför dem och så håller man på med dem tills de somnar och då försöker man i lugn och ro ta upp det där och så blir det ett bråk.
Ja, för båda är jättetrötta antagligen då.
Ja, det är liksom.
Känner du igen dig själv?
Ja, det var ju länge sedan, men jag förstår grejen. Jag kommer inte ihåg om vi hade det så här, det var säkert många gånger det var så att man liksom. Men jag vet inte, det är ju liksom, det är så lätt att säga ja men skjut upp det, ta det nästa dag när ni är pigg och glad. Man har ju fan aldrig tid.
Nej.
Du kan ju inte göra det.
Mm.
Det är i så fall om man, alltså det är också så här, ja vad ska bråket leda till? För att, alltså det enda rådet jag skulle kunna ge i så fall, det är så här, gå i samtals, vad heter det?
Mm.
Stödsamtal, gå till familjerådgivningen och säga att ni behöver prata med varandra på andra tider än på kvällarna.
Men det tar ju också tid att gå till
dem. Jag vet,
dem.
Men då avsätter man kanske en timme där man hinner med väldigt mycket så att man inte behöver ta upp det sen. Å andra sidan, börjar man väl med det, då har man ju mycket saker att prata om vid sidan av också, så att jag vet inte om det är. Men det är ju det här att man måste på något sätt hitta utrymme som inte är på kvällen.
Ja.
Sen blir väl inte det så jäkla kul heller att man går och lägger sig utan att ha liksom fått säga det man vill.
Ja, fast hur kul blev det när de fick säga det de ville? Det blir inte heller bra.
Nej,
men jag tänker också så här att jag är ändå inne på, eftersom det här är ett mönster som säkert beror på det du hon säger inte vad de bråkar om. Men jag tänker så här att de måste ändå hitta de måste börja med att hitta åtminstone en halvtimme någonstans där de så att säga har bestämt. Jag tänker ibland när det blir så här konstigt i relationer, när det bara går att man ska byta till en professionell nivå. Ja. Hur skulle man ha gjort på jobbet?
Ja.
Och då tänker jag att jag tycker att det kan de göra, att de tar och säger, nu ska vi sätta oss och prata om detta, att vi bråkar på kvällen. Mm. Och då får de inte prata om det de brukar bråka om, för det är inte det som ska lösas. Mm. Utan de ska prata om att de bråkar på kvällen. Mm. Och om båda skulle vilja undvika det, vilket kanske de skulle vilja, så kan de bestämma att, okej, vi slutar bråka på kvällen och sen så ordnar vi barnvakt, åtminstone en gång nu, för att kunna liksom hitta vad är det egentligen som vi behöver reda ut. Mm. För att någonting är det de bråkar om som dyker upp. Liksom. Mm. Och då det här kommer, och det kan ju vara stora och krångliga saker som kommer att behöva mer tid att reda ut. Mm. Eller så är det inte det. Men om de bara bestämmer att på kvällen så bråkar vi inte i alla fall. Mm. För då kommer vi att vara bättre skickade att ta itu med det svåra nästa dag åtminstone.
Absolut. Det är ju också... Det är också en fara att man ser problemet som just det att man bråkar på kvällen och inte det man bråkar om.
Ja, just det.
Jag tycker också att samtidigt kan man också säga att just den där grejen att göra sig själv tröttare och tröttare och tröttare är ju aldrig bra.
Nej.
Det är ju aldrig nyttigt. Och frågan är återigen då, om man då sa att okej, nu grälar vi inte, vi pratar inte om några sådana här saker på kvällen, utan vi måste säga stopp, röd flagg på vissa saker. Jag vet inte, det kan ju vara frustrerande också, då kanske man inte heller kan sova för att man ligger och tänker på den här saken man skulle ha velat säga.
Ja, men nu har de provat den här metoden, att bråka på kvällen, och det verkar inte leda någon vart.
Nej.
Så nu tycker jag de kan prova att bestämma att på kvällen bråkar vi inte. För då kanske de till och med skulle kunna ha lite trevligt. Eller åtminstone sova. Ja. Och sen så hittar de någon slags tid. Någon gång. Antingen om man går om de kan få tid till det. Mm. Gå och ta hjälp. Eller prata själva åtminstone till början. Och försöka liksom spalta ner. Och jag vet, alltså när du och jag, när vi nu pratar om ska vi bo ihop eller inte. Och under vilka villkor i så fall och bla bla. Så hade ju du och jag ett möte.
Mm.
Och när jag nämner det, alltså, ja, men vi hade ett möte om det, och då skrattar ju folk, för de tycker att det är så konstigt att man har ett möte. Mm. Men jag tycker att det är rimligt att man har ett möte. Alltså det behöver ju inte bli så otroligt formellt, men att man har bestämt att ja, men vi ser ikväll vid 7, så ses vi och pratar om det här. Mm. Och så har jag åtminstone förberett, de här grejerna undrar jag. Mm. Det blir ju som en dagordning. Jag tycker det är väldigt effektivt. Istället för att jag vet inte vad man annars skulle göra. Mm. Hoppas på att båda är på humör för att prata om det samtidigt. Ja. Det kommer ju liksom inte att hända.
Nej, och sen också att man liksom... risken är ju då att man tar upp det i affekt.
När det kommer spontant?
Ja,
ja,
därför
precis.
Att man låter det gå till så här, nu jävlar ska jag
ta upp de här sakerna. Ja, nu måste jag säga det här. Precis. Istället för att man har sagt det när man inte är i affekt.
Nej, och på det sättet så kan man ju säga att den här bokade tiden och mötet gör att man sätter sig ner på lika villkor. Liksom. Mm. För att om jag tar upp det, då kanske inte du är beredd. Men den har vi bokat och nu får vi båda två se till att vara förberedda.
Ja.
För det är, liksom, det är lite som inspiration. Det kommer inte av sig själv.
Nej,
liksom,
utan precis.
Du får bara sätta
man får sitta
ner och
där och
göra.
Ja. Mm. Nej, men jag tycker det är bra. Och då är båda inställda på att men det här kanske är lite knepiga frågor. Men vad fasiken, vi försöker lösa de här nu.
Nej, men jag tror också kanske att man undviker en aggression på det sättet.
Säg hur du tänker.
Jo, att man, som jag säger, att det, när du tar upp, när du väntar med att ta upp det tills du inte kan hålla tillbaka det längre, då har du liksom, gör du lite i affekt.
Ja.
Men sätter du klockan 7 och förberett, okej, nu är klockan snart 7, vad bra, nu ska vi prata om de här sakerna, inte nu är jag arg, utan nu har vi en tid bokad. Och hela vägen fram dit kan man ju gå och tänka på dem, du behöver inte hålla på att bygga upp någonting, utan du tar det när det kommer. Mm. Plus att båda två, jag menar den som då inte hade tänkt prata om det här klockan 9 på kvällen, utan kolla på vad som helst, fotboll, blir ju lite så här, vad är det här? Och då väcker ju en aggression i sig.
Ja, liksom. Att man ska vara beredd att prata om jobbiga saker när som helst. Det är också en svår sak i ett förhållande, tycker jag. Det blir nästan som ett övergrepp.
Att,
min tid. Nej, nu ska jag ryckas in i det där som jag inte alls är beredd på. Det blir sällan bra diskussioner då.
Nej, och jag tror också att, alltså, även om, så är det nog ofta att det är en person som vill, som driver på det här, och den andra vill inte.
Mm.
Och det gör, bara det i sig skapar ju liksom ett gräl på något sätt. Ja. För den som inte vill, oavsett
duckar.
Skäl, oavsett om man är konflikträdd eller inte vill något, eller vad fan som helst, jag vill inte.
Mm.
Och när du börjar prata om det här så tvingar du in mig i någonting.
Mm.
Men har man sagt så här, vi är överens om att 7:00, då pratar vi om de här sakerna. Eller grälar, eller vad du vill. Då
och jag menar, det behöver ju inte heller vara, nu måste jag prata med dig, när vill du? Utan det kan vara att liksom, vore det inte bra om vi reda ut det här en gång för alla, och när skulle det passa dig?
Ja,
ja. Och så hittar man en tid.
Ja.
Det är verkligen jättebra, tycker jag.
Nästan så att man skulle ha en stående tid i veckan.
Det vill inte du.
Jo, jag skulle kunna tänka mig det nu.
Ja, du skulle det.
Ja, nej, men absolut. Och det är sånt där som jag förut också tyckte skulle ha skrattat och sagt, ja, fånigt. Men jag fattar ju grejen. Jag tycker att det är smart.
Ja.
Nu gör ju vi den här podden, så att vi...
Precis.
Vi behöver
där läcker det ut.
Ja.
Ja,
exakt.
Vi tar ett sista lyssnarbrev.
Ja.
En kvinna som skriver, hon säger så här: tack för er podd. Den har fått mig att förstå en hel del och hjälpt mig att tänka till. Jag har nyligen separerat från min sambo sedan 7 år. Med facit i hand borde jag ha gjort det för flera år sedan. Vi har inga barn tillsammans, men jag har både barn och barnbarn sedan tidigare förhållande. Med lite perspektiv känner jag mig på något vis lurad, nedtryckt och manipulerad av min före detta sambo. Och jag känner mig arg på mig själv som har gått med på det så onödigt länge. Jag undrar någonstans om han är lite psykopatiskt lagd. Han har inte varit fysiskt aggressiv mot mig, men inte heller fysiskt intresserad på flera år. Jag har känt mig osedd, ointressant och inte lyssnad på vad det gäller vårt förhållande, som blivit stegvis sämre och sämre. Han har bara tigit och inte velat gå i terapi, utan mer och mer ägnat sig åt sina intressen med kompisar, sport bland annat, både att utöva och titta på. Jag undrar så här i efterhand vad min roll egentligen har varit. Min självkänsla har gått i botten. Jag är ofta ledsen, men känner att det är skönt att ha kommit ifrån honom, men att han kommit lite för enkelt undan, som jag upplever att han alltid gjort i hela sitt liv. Glidit på ett bananskal. Jag känner redan att han känns som en främling, och det beror väl på att vi egentligen aldrig varit nära varandra i samtal, samförstånd eller ens sexliv. På något vis föraktar jag honom och skulle vilja ösa ur mig all besvikelse, men det skulle förmodligen bara rinna av honom som vatten på en gås. Jag vill inte låta eller bli bitter. Kan ni ge mig några tankar och åsikter kring hur jag ska tänka kring det här? Med vänlig hälsning, en varje vecka lyssnare.
Mm. Hade de barn, var det så?
Nix. Hon har barn sedan tidigare förhållande, men de har inga barn ihop.
Alltså det där är ju, jag fattar, tror jag, grejen.
Mm.
Det är ju liksom, man kan bara komma överens med sig själv om det där, tror jag. Att, och man kan på något sätt, man är förbannad och man känner sig liksom, man vill få ur sig det man känner mot den här personen. Men det finns ingen vinst i det. Och då kan man möjligtvis trösta sig med att man är ur det.
Ja.
Att nu slipper jag ju de här sakerna. Nu slipper jag det jag har varit irriterad på och förbannad på. Och att visst, jag har liksom i mina egna ögon och kanske i hens gjort en förlust. Men skit i det. Jag har blivit sårad, jag har blivit liksom förtryckt eller vad som helst. Det var jävligt tråkigt, men... Skulle jag försöka få upprättelse, så kommer jag bara förlora på det själv. Så det är bättre att liksom bara lägga det här bakom sig.
Och varför skulle hon förlora
sätt.
På att
Jo, därför att jag tror att hon kommer inte få den effekten hon vill, som hon säger. Det rinner av honom och kanske till och med vänds emot henne på något sätt.
Ja.
Så att det finns,
och hon
liksom
ägnar
ingen...
ännu mer tid åt detta projekt.
Precis, och det är också, hon slösar med sin egen tid som hon kunde använda till att bygga upp sig själv istället och släppa det där. Det finns någonting skönt i att vända ryggen bara och säga det där är över, vad skönt att jag slapp ur det.
Har du aldrig känt liksom så här lite hämndbegär eller revanschlust?
Verkligen,
liksom?
Så sent som för några dagar sedan.
Vad var det då då?
Nej, det var en grej bara. Man känner att man har blivit överkörd liksom. Och det finns där, men samtidigt kan jag känna, det är väl också som man är som person, att jag, skitsamma. Det är den här människan som är dum i huvudet.
Mm.
Det är den som har det jobbigast någonstans.
Ja, är du säker på det?
Ja, det är jag. Jag är helt säker på det. Mitt liv är fan så mycket gladare och roligare än den här personens.
Ja. Här verkar det kanske inte nödvändigtvis vara så för vår lyssnare. Eller hon känner i alla fall att hon har tappat självkänslan. Ja. Nu är det i alla fall så att den här mannen verkar ju heller inte liksom vara så lycklig då. Han lever, han har ju heller inte då förmågan att leva i ett lyckligt liv där han gör någon partner gott och så vidare. Och hans förhållande har ju precis som hennes nu också tagit slut så att säga. Ja. Och det var väl inte vad han ville heller. Så att det är ju liksom det som jag tänker också lite som går i linje med ditt. Det är att hon kanske också främst, eller jag gissar nu, men hon kanske också känner då, som hon är inne på lite grann, att hon är besviken på sig själv som har åkt med så här länge. Ja. Men det är å andra sidan inte så konstigt ifall han har fått henne att, liksom att hon känner sig lurad och nedtryckt och manipulerad. Mm. Då är det inte så konstigt att hon har åkt med, för att hon har kanske tappat sin självkänsla i den här relationen. Och då tänker jag så här, att hon, som det som återstår på något vis, det är att hon väl också behöver förlåta sig själv för det. Hon behöver förlåta sig själv. Och jag tänker att målet för henne kanske måste bli att acceptera att de här 7 åren har gått nu. Mm. Han fick dem av henne och hon är inte nöjd med det. Och ibland så stannar man ju på något vis för att man hoppas att det ska bli ett lyckligt slut här. Mm. Och så gör det liksom extra ont när man har inte haft det så bra och det blev inte bra ändå liksom, utan det tog slut. Men de här 7 åren har gett henne någonting såklart någonstans. Det har väl både varit bra och dåligt kanske. Men jag tänker att hennes mål också kan vara att försöka förstå sig själv. Varför stannade hon?
Mm, absolut.
För det blir väldigt, och då inte väja för eventuella obehagliga svar hon får av sig själv. Liksom. För det är där som själva utvecklingspotentialen ligger. Om hon kanske stannade för att inte känna sig misslyckad. Mm. Att hon liksom fortsätter ställa sig de här frågorna. Gärna ihop med en terapeut, tänker jag. För liksom, varför skulle hon känna sig misslyckad? Och vad innebär det? Och så vidare. Alltså, våra känslor är ju så mycket information till oss. Mm. Så att fokusera gärna på dem som det väcker hos dig nu. Och som det skulle ha väckt om du hade lämnat honom. Mm. Och varför du inte gjorde det. Och jag tycker att det är till stor hjälp att gå i samtal hos någon där man får förtroende. Och framförallt så tänker jag så här att det viktiga är ju då att hon kan liksom framöver hitta andra sätt att hantera de här känslorna. Som kanske nu fick henne att stanna kvar.
Mm.
För att det inte ska hända igen. Och att hon absolut som sagt ska förlåta sig själv. För det är inte så jäkla lätt.
Jag måste säga, jag förstår verkligen. Jag förstår precis hur det där kan gå till.
Ja.
Att hon just stannar kvar för att hon inte får det hon vill ha.
Precis.
Liksom. Den är nog inte alls ovanlig. Och jag håller med, det är precis exakt det. Jag tror att det viktiga är att hon tar hand om sig själv och liksom reder ut. Hur ska jag undvika att inte gå in i samma fälla igen?
Ja.
Hon har fått en erfarenhet av det här. Hon har förmodligen en beredskap och kanske lite lättare för att genomskåda det här tidigare i bästa fall.
Ja.
Och sen ta reda på så här, varför gjorde jag det här? Liksom. Men jag tycker det är lätt att säga, men det är inte ovanligt. Det är inte så konstigt. Nej. Det är en ganska naturlig reaktion att man blir dödskär och så får man inte det man vill ha. Då kämpar man som fan för att få det. Liksom.
Ja.
Så den är inte konstig.
Den dynamiken etablerar sig. Liksom.
Men återigen, jag vill bara säga det. Jag tror att bita sig fast vid det och försöka liksom få någon slags upprättelse eller förklaring genom honom. Den vägen tror jag är den sämsta på något sätt.
I hennes värld är han något av en förövare på sätt och vis.
Ja.
För han har berövat henne någonting. Och jag kan förstå känslan av att vilja hämnas eller få så att säga rätt. Men man får inte riktigt det av en förövare, skulle jag säga. Och det bästa är om hon inte behöver den upprättelsen från honom, utan någon annanstans ifrån, att hon liksom läker själv.
Nej, men det är liksom, det är så här, har han begått en olaglig handling? Har han liksom misshandlat henne eller gjort någonting som man inte får, då finns det ju, då kan man ju möjligtvis söka upprättelse. Mm. Men i relationer så finns det en annan typ av övergrepp, en annan typ av liksom utnyttjande manipulationer och,
ja, just det,
som faktiskt inte är olagliga.
Nej.
Och de liksom, de ligger i den, det obehagliga i dåliga relationers natur på något sätt. Ja. Att det tyvärr, vi hamnar i det liksom.
Ja. Nej, men jättebra att hon har kommit ifrån det. Och var snäll mot dig själv liksom, och försök att förstå dig själv. För det är där värdet ligger, ja, liksom, att då kan du komma vidare på ett bra sätt.
Ja.
Och slippa hamna i det här igen.
Ja, och ja, trösten menar jag då, för den kan man alltid komma ihåg, att du är ifrån det nu, du slipper, ja, det där. Liksom. Ja. Känn en liten liksom, nöjd, var lite, ja, nöjd med det.
Mm. Och det är en sorg att det blev, ja, inte som man hade tänkt sig. Ja. Och den ska också ha sin plats, ja, klart. Ja. Ja, lycka till.
Ja.
Tack för brevet.
Ja.
Ska vi då tacka Magnus Abrahamsson för det här avsnittet?
Det kan vi göra. Och ja, vi kan tacka Marit Danielsson också.
Ja, det kan vi göra.
För
vi tackar.
Allt detta.
Ja. Och vi tackar våra lyssnare för, ja, brev och för att ni är med oss.
Ja,
vi är jätteglada
för att det kommer, ja, mycket brev nu. Fortsätt att skicka, det är, ja, jättebra.
Ja.
info@skilsmassopodden.se.
Ja, och så önskar vi er en riktigt trevlig vecka, så hörs vi snart igen.
Jag vill säga glad påsk, men inte än.
Inte
utan
än, Magnus.
En trevlig vanlig vecka.
Ja, mm, hej då.
Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.